Hej och välkommen till vår föräldrapodd Fatta var förälder som produceras av Salems kommun. Vi som gör den här podden heter Maria Kruse och Linda Strömberg och vi arbetar som familjebehandlare i Salems kommun. Välkomna!
Hej Maria!
Ja men hej Linda!
Då ska vi prata lite grann om lite vanliga dilemman och vad är vår erfarenhet av de vanligaste frågorna som man kan ha som småbarnsförälder och tonårsförälder, tänkte vi.
Exakt. Jag tror vi kallade det förra gången där med att köra ner i diket som förälder, som vi faktiskt alla gör. Och olika åldrar utmanar oss på olika sätt. Olika temperament utmanar oss. Så att, ja, då tänkte vi lyfta det för att förhoppningsvis kunna vara en hjälp till er där ute.
Ja, och kanske viktigt att säga också, för vi har ju jobbat ganska många år, både du och jag. Och ibland kan man ju som förälder känna sig lite ensam, att det är bara man själv som sliter med just den här frågan.
Man tror det.
Ja, men vi vet ju och märker ju att det är ibland faktiskt exakt samma saker som vi som föräldrar funderar kring.
Oh ja.
Och fastnar i.
Ovanligt lika skulle jag vilja säga. Och det märker ju vi när vi, när det inte är pandemi i världen och vi har våra föräldragrupper som är igång och man får träffa andra föräldrar i samma livssituation. Mm. Då märker vi vad otroligt mycket vi har gemensamt och vilken lättnad det är då för alla föräldrar att förstå det. Mm. Att jag är inte ensam om att känna så här.
Nej.
Eller ha de här konflikterna eller oroa mig för de här sakerna.
Nej. Och innan vi hoppar in på våra, som vi uppfattar de vanligaste eller vanliga dilemman i alla fall, så tänker jag också det här att det idag finns så mycket idéer om hur man är som förälder. Det kan jag slås av att det kanske är faktiskt svårare idag också att vara förälder än vad det var för 20-30 år sedan. För vi får så mycket input hela tiden hur vi ska vara bra föräldrar och jag tror att ganska många där ute föräldrar, och jag kan känna igen det själv, att man ibland hamnar i det där. Man har en bild av hur man ska vara som förälder, men det kanske skaver lite mot vad som känns rätt för mig. Men hur vi kämpar med att vara de där duktiga föräldrarna.
Ja, jag har faktiskt träffat ganska många under de senaste 10 åren skulle jag vilja säga. Där det till och med har blivit så illa så att föräldrarna har drabbats av utmattningsdepression under sin föräldraledighet. Och det är ju faktiskt sorgligt att det ska behöva vara så. Men som du säger, kraven är jättehöga och vi har otroligt höga krav på oss själva. Och så tror vi, i och med allt det här med sociala medier, att alla andra har det så perfekt. Mm. Eller de orkar alltid hålla sitt pedagogiska lugn och aldrig bli arga på sina barn. Då tror vi att det är sanningen. Mm. Och så kämpar vi för att sträva efter det där superföräldraskapet som vi tror finns. Mm. Men det gör det ju faktiskt inte.
Nej. Och ibland tänker vi, har ju pratat mycket om förebilder, att vi som föräldrar ska vara förebilder för våra barn. Och vi träffar ju också barn och ungdomar som sliter ganska mycket med att försöka leva upp till att vara perfekta eller jämföra sig med andra. Så att det kanske är något som går igen och går ner också.
Det
smittar av oss i föräldraskapet, kanske till barnen också, vilket är viktigt att tänka på.
Absolut. Och ibland tycker jag att det är det sättet jag kan nå vissa föräldrar som kämpar med det här kombinerat med ett kontrollbehov i sitt liv generellt. Att just det, vilken slags förebild vill jag vara för mitt barn? Mm. Vill jag att det ska vara så här slitigt för mitt barn när de ska gå in i vuxenlivet? Och det vill man ju såklart inte.
Nej.
Och då kan det vara en chans till förändring och faktiskt sätta ner pinnhålen rätt rejält på vad man strävar efter. Hur högt har man satt ribban egentligen? Och hur perfekt gagnas någon av att vi försöker att vara?
Mm. Ska vi börja med de små barnen, Maria? Vad upplever du? Och jag vet också att du har pratat med dina kollegor på familjecentralen som träffar många av de här föräldrarna. Vad upplever ni är de vanligaste, eller i alla fall vanliga, det är ju svårt att säga att det här, det finns många kan man väl säga, frågor.
Mm.
Men ska vi ta några av vad du uppfattar kan vara sådana frågor som man har?
Ja, då är det där med när vi ska hantera utbrott eller konflikter med barnen, när vi är bland andra människor.
Mm.
Klassikern ska jag säga många gånger i affären.
Mm.
när det kan bli bråk och tjat om glass eller godis eller så. Men just det där, alltså, det är många gånger faktiskt föräldrar som hör av sig både till BVC eller direkt till mig och är direkt förtvivlade över att de har tappat humöret eller bara att någon har kommit fram och sagt till dem att de gör fel med sina barn för att de har ett barn då, som kanske har blivit lite argt eller skriker efter godis i affären. Mm. Och den stressen och maktlösheten, men också sådär ångesten över att man inte räcker till, vad det faktiskt väcker i oss när det blir publikt, så att säga. Mm. Det är nästan som att det sker på en scen och man tror att alla har koll på en.
Mm.
Man känner sig verkligen betraktad och dömd. Och det där är ju någonting som vi då på familjecentralen får möta upp många gånger.
Mm.
Och hur ska man då göra egentligen?
Ja, vad brukar du säga? För det där är ju inte, det är ju svårt att undvika. Jag vet ju en del föräldrar som kanske då tycker att det är så obehagligt och svårt så att man tar helst inte med barnen ut och handlar. Eller tar med dem till de här som risksituationerna som man vet att nu kan det bli konflikter. Men det brukar ju inte vi säga är en bra lösning. Men vad skulle du säga?
I alla fall
säga?
Inte långsiktigt. Nej. Utan visst, vi får respektera dem som verkligen behöver ha den strategin för att de själva inte fixar det under en kort tid. Så det får man ju, måste man ju få bestämma själv. Men annars så pratar jag ju oftast om förberedelse. Både förbereda barnen givetvis. Vad ska vi göra när vi kommer till affären? Kommer vi köpa godis idag eller inte? Gå igenom det där. Återupprepa, vad har vi så här för regler egentligen när det gäller då exempelvis lördagsgodis eller om vi köper glass varje dag när vi har semester eller inte. Det behövs att upprepas och sen göra barnen faktiskt delaktiga. De behöver, hur små de än är, inte bara sitta där i vagnen och åka med och förväntas ha tålamod hela tiden, en timme, du tar och storhandla och sen kommer man fram mot kassorna och så ser man godiset, så är det ju liksom lite kört kanske med tålamodet, utan de behöver vara delaktiga. Så att jag brukar prata om en handlingsplan faktiskt för de vuxna för att de ska fixa det här. Att de kan vara de här tålmodiga ledarna även under sådana kritiska stunder som det kan innebära faktiskt att handla med småbarn.
För det där känner jag ju igen att vi har pratat om de situationerna och hur viktigt det är med förberedelse och delaktighet. Men när man väl står där då, för jag tänker det finns föräldrar som lyssnar på det där och tänker det, ja men visst, det är ju bra i den bästa världen. Men helt plötsligt så står jag där vid godishyllan och har faktiskt inte alls kommit ihåg det här eller gjort by the book. Vad gör man då när man får de här blickarna på sig och pulsen stiger och barnet känner av det och skriker såklart ännu mer? Vad tänker du, vad ska man göra som förälder? För det där har ju alla mer eller mindre hamnat i. Att man antingen då höjer rösten själv och så går man hem och känner det där blev inget bra. Eller så tänker jag att det finns föräldrar som kan uppleva att folk tittar på dem för att de är för mesiga. Varför säger man inte till barnet ordentligt? Varför ger man den där chokladkakan?
Mm.
Fast man bestämde sig för att det absolut inte blir något godis.
Eller hur? Nej, ofta så känner vi på, om vi kan hålla ner pulsen lite som du säger, så känner vi av liksom vart håller jag på att barka iväg. Har jag fortfarande kontakt så att säga med mitt barn eller är det liksom redan förbi? Är det ett sånt utbrott så att jag inte kan få riktigt kontakt? Då kan det ju vara bra att ändå försöka att avleda först och främst. Kommer du ihåg nu, så att säga påminna, förberedelsen om den har varit där, olika bra nivå kanske utav det, men kommer du ihåg att vi inte skulle köpa godis idag? Men nu får du föra med mig och välja vilken yoghurt du vill ha eller vilken frukt vill du ha idag. Någonting som avleder men ändå så att man får någonting. Det kan man ju tycka kanske är muta eller någonting. Men något som avleder som du ändå hade tänkt kanske att handla ändå. Fast barnet inte har vetat om det. Men är det liksom förbi, alltså att man faktiskt är så i affekt så att du inte riktigt får någon kontakt, avbryt handlingen då. Åtminstone för en kort stund. Lyft upp, ta i famnen, krama, gå ut därifrån, få ett break. För precis som du upplever att det är alla ögonen på dig, vad ska inte barnet känna? När det ändå börjar komma tillbaka lite. Någon kanske liksom rynkar ögonbrynen mot dem. Någon säger bortskämd unge. Det där är ju inte kul någonstans.
Så det kan vara okej att lämna sin kundvagn också?
Absolut.
Med frysvaror. Man bara går.
Ja, och påminn dig om att alla har varit där. Om de har barn, alltså, oavsett hur länge sedan man har det. Och sen skulle jag vilja liksom säga till alla som då får de där kommentarerna eller så, försök att låta det gå förbi dig. Alltså, ja, den där personen kanske vill väl eller har något behov av att visa sig duktig på något vis. Och det är ju inte den som är betydelsefull för ditt barn och ditt barns uppfostran. Så försök att tack, men nej tack, jag vill inte höra på dina goda råd. Och ventilera sen med någon vän eller ja, varför inte ringa till just BVC-sköterskan eller mig eller så på familjecentralen om det har varit en jobbig upplevelse. Så att man får ventilera kring det. Och gå igenom. Vad gör jag?
Ja, för det är ju okej att göra fel, tänker jag också. Och hamna i de där lägena där vi kanske ångrar oss efter. Eller, för jag tänker, skuld är ju något som nästan alla föräldrar vi träffar har. Mm. Och kanske alla föräldrar överhuvudtaget, även de vi inte träffar. Mm. Tänker jag att skuld är väl en del kanske av föräldraskapet. Att vi undrar, vi rannsakar oss själva, vi frågasätter oss själva. Och det där tänker jag är ju någonting som man kanske måste vara tydligare med, och vi som träffar familjer.
Absolut.
Att lyfta fram att skulden finns där, men vi måste någonstans vara lite snälla mot oss själva och se att det är ju inte de där perfekta föräldrarna som barnen behöver. De Nej, behöver ju de behöver förebilder som gör fel, och de behöver förebilder som ångrar sig.
Hur ska de annars lära sig att det ja. Faktiskt är okej? Okay? Det räcker ju inte med de orden som Nej. Vi då rabblar. Åh, du duger som du är älskad för den du är. Det är oavsett hur arg du blir. Om vi själva aldrig visar just på att vi så att säga tappar tålamodet utan att vara skrämmande såklart. Men ändå, det är jätteviktigt. Och har det då blivit en sån situation i affären där du faktiskt behöver lämna kundvagnen för en stund och gå iväg liksom, eller kanske inte kommer tillbaka, kanske är det en partner som får åka tillbaka och hämta den där, så är det ju det också ett ypperligt tillfälle och till konflikthantering, till att vara en förebild i att förlåt, jag blev alldeles för arg, eller jag blev stressad när alla stod, som jag trodde, stod och tittade på oss när du var så arg och ledsen i affären. Det är ett ypperligt tillfälle att lära.
Ja, och det bästa, tänker jag, är ju att det hela tiden kommer nya fantastiska möjligheter. Det är ju det bästa som förälder, tänker jag. Att vi har så lätt ibland att tänka, varför blev det så där i affären? Varför gjorde jag så?
Jag borde kan jag aldrig gå tillbaka.
Ja. Nej, och jag försöker tänka tvärtom som förälder. Att det, varje dag så får jag så många nya möjligheter att göra rätt.
Ja.
Och det är det något som är fantastiskt med barn, så är det att de är här och nu. Och de förlåter oss väldigt, väldigt snabbt. Så att det är ju den där skulden över vad man har gjort, tänker jag, att man behöver. Ibland brukar jag säga att man skulle behöva någon skuldsanering för alla föräldrar.
Oh, ja.
Att bara börja om på noll och
det
tänka.
Det gagnar inte någon.
Nej, och tänka varje morgon man vaknar att nej, men jag börjar om på noll. Ja. Jag behöver inte ha den där skulden. Det blev tokigt, men jag kan göra annorlunda idag. Ja. Och i det finns det ju väldigt mycket hopp.
Absolut. Och vad vi också brukar säga, eller hur Linda, när man, om man har hamnat i den här spiralen av att man tycker att alla former av gå till affären, gå till tandläkaren, allting sådär som det är, alltså publik om man säger det kring, att det blir för tufft, att man liksom laddar upp lite inför det som barnen då känner av. Alltså brukar vi säga att öva också, när det inte är skarpt läge. Låtsas att du måste gå och köpa den där mjölken och ta med barnet, och den har ett tydligt uppdrag liksom. Det är den som måste lägga upp mjölken på rullbandet, eller det är den som måste trycka på grön knapp när du betalar. Öva för att ha en chans till att uppmärksamma och berömma jättemycket när barnet då så att säga gör rätt. Eller att en handlingssituation blir lugn, eller att det är bara trevligt att gå till tandläkaren. Så öva också lite så att ni båda kommer över de där spärrarna med hur det är att faktiskt vara ute i vardagen liksom, med en massa folk omkring.
Ska vi ta något mer dilemma, Maria, som man som småbarnsförälder kan hamna i?
Ja, jag skulle vilja säga att det ganska ofta faktiskt hör av sig föräldrar till mig som funderar på separation eller är mitt uppe i en separation. Eller kanske till och med redan har skilt sig.
Kanske något som också kommer ibland efter sommaren, eller hur?
Ja, Dessvärre är det ju faktiskt så. Mm. När vi har höga krav på att vi ska ha det bra tillsammans. Det är lika så vid jul faktiskt. Mm. Så är det alltid en uppåtgång med skilsmässor och separationer. Och också tack och lov de som söker stöd och hjälp då. Mm. När de vill försöka reparera. Det är alltid en uppgång till familjerådgivning och så. Mm. Så det är ju bra såklart. Mm. Men så ser det ut. Men då är det faktiskt en del som ringer och hör av sig. Och tror att de behöver en familjebehandlares stöd för att berätta för sina barn, oavsett ålder på barnen, att de just ska skiljas eller separera. För att de tror att de inte är tillräckliga i att förklara det.
Och det kan man ju förstå, för det, är det något som känns läskigt så är väl det att berätta det för barnen och deras reaktioner. Och på tal om skuld, absolut, så är det väl skulden som sitter där bredvid i soffan. Att man förstör barnens liv och uppväxt.
Ja, det är ju det man tänker såklart. Mm. Och då är jag jätterolig för att de ska säga att nej, men det får ni inte. Eller då vill inte jag fortsätta att leva. Alltså en del preteens kan ju vara jättedramatiska så. Men det är ändå någonting som jag då säger att det är jätteviktigt att det kommer från er. Men prata igenom, för i den bästa av världar så kan man ju tillsammans då ta det här snacket.
Och så är det ju verkligen inte för alla.
Nej,
man kanske inte vill sitta i
sådana rum. Det låter ju lite klämkäckt kanske. Ja.
Men
om det faktiskt då alltså är en relativt bra och överens, alltså man är överens om att man vill skiljas. Mm. Man vill inte leva i den här liksom relationen längre. Så är det ändå väldigt, väldigt bra för hela familjen att man just gör det tillsammans. Att man är ett team som föräldrar även där. För det visar ju också barnen att man kommer att fortsätta vara som ett team som föräldrar även efter separationen. Och kan trygga dem jättemycket med det. Att det här handlar bara om mamma och pappa, inte kära i varann. Och det är också någonting jag vill betona, att det är någonting du verkligen kan använda från barnen när de är 2-3 år. När du pratar om varför du ska skiljas eller varför du ska separera. Oavsett då om det är en som inte är kär längre eller inte.
Ska man säga det eller?
Jag tycker att det är ett jättebra begrepp. För det är någonting som faktiskt barn har rätt bra koll på.
Men ska man då säga att mamma är inte kär i pappa längre?
Nej, utan man ska, vi är inte kär i varandra längre.
För det är en viktig
och då skillnad. Gäller det ju att då vara överens om att här alltså är det viktigt för oss att stå som ett team. Och inte ge någon skulden för den här separationen. För där är ju barn jättesnabba, det vet ju både du och jag Linda, på att trösta, alltså vara med den föräldern som då blir lämnad. Så där är det ju otroligt viktigt att stå för gemensamt att nej, men är man inte kär i varann så ska man inte fortsätta vara tillsammans.
Och det låter ju och är ju väldigt klokt, men vi möter ju de här föräldrarna på tal om liksom skuld när vi känner att det här är det värsta vi kan göra och vi har dessutom inte valt det själva utan det är vår partner som har valt. Visst är det svårt att då vara så stor i liksom sitt sinne och säga att jag och pappa har bestämt det här tillsammans. När man egentligen vill säga din pappa vill lämna oss.
Precis.
Och det är ju mänskligt, vi kan ju förstå det, men det är ju som det du säger det. Maria, hur svårt det blir för barn att bli indragna i den skuldfrågan.
Det gör det, och de är oerhört lojala med båda sina föräldrar och det hamnar alltså bara som en klump i magen på dem. Så att jag tänker också en chans då i för sig till att faktiskt alltså ringa det där samtalet och kolla av, ska faktiskt en familjebehandlare vara med oss när vi berättar det här. Det är också en bra chans till att ventilera de här sakerna. Och känna efter lite, vart står jag i det här egentligen och kommer jag fixa? Och vad kommer jag fixa och säga och inte? Mm. Och så får man ju göra upp med det. Mm. Och är det så som sagt vad man inte kan sitta tillsammans, ja då är det ju viktigt för en själv liksom. Hur vill jag lägga fram det här? Och det kanske man faktiskt kan välja lite bättre ord än som du nämnde där som ett exempel. Ja, pappa vill lämna oss. För man lämnar ju aldrig, man skiljer sig aldrig från sina barn.
Nej.
Och det är ju oerhört viktigt att barnen ska känna av att så är det ju inte.
Det.
Även fast deras liv alltså kommer ju påverkas av det här, naturligtvis. Men ja, det är någonting som faktiskt ofta dyker upp. Oavsett ska jag säga vilken ålder barnen är i, så tänker man att det här är någonting som man behöver hjälp och prata om. Eller framförallt ge beskedet. Men det säger vi alltid att nej, men det behöver komma från mamma och pappa på något vis.
Mm. Och hur mycket information? Jag tycker ofta jag får frågor kring när ska man berätta för barnen? Ska vi berätta direkt när vi har bestämt oss själva? Eller ska vi berätta det bättre för barn och få veta det när vi redan har boende klart? Att vi kan visa till och med vart de ska bo. Och vi kanske har, en del vill ju till och med ha inrett deras rum för att det ska vara färdigt. Och det där tycker jag många föräldrar sliter med. För samtidigt så, många kloka föräldrar känner ju att det här känner våra barn av under den här processen. Så vad tänker du, hur mycket information ska man ge barn och när ska man ge den?
Det är ju jättesvår alltså fråga, för där finns det ju liksom inget facit, mm, eller rätt eller fel. Och du som förälder vet ju också generellt hur dina barn just alltså funkar, det här med livsomvärvande, om man säger, besked. Så där får man ju faktiskt känna efter lite. Men precis det allra viktigaste som du nämnde där är att barnen känner på sig. Och är det så att inte de får några tydliga beskrivningar av vad som händer, så att säga. Är mamma och pappa alltså verkligen på väg att skiljas? Har de bestämt sig redan? Är de iväg och jobba med sin relation? Alltså allt sånt är ju inget fel att nämna för barnen, för de hittar på egna sanningar annars. Mm. För blir det en klar skillnad emellan er och er att liksom, ja, vad ska man säga, er relation eller respekt för varandra eller så, så det känner barnen på sig. Mm. På en gång. Mm. Så att jag skulle vilja säga, alltså tydlig, konkret information, men också i god tid. Men också alltså, kan man behöva stå för att nu är det så att vi kommer nog prova på att vara separerade. Men vi har ju inte olika boenden än. Men så att ni vet, men vi kommer berätta för er så fort vi vet om vi har fått något nytt boende och hur vi gör. Liksom. Så vi håller er liksom informerade hela tiden. Men annars så lämnar man barnen utanför med de här känslomässiga, så att säga, frågorna kring vad handlar det om. Varför har man separerat?
Och där tänker jag ju, vi föräldrar är ju mest rädda för det känslomässiga såret som barnen får. Men jag upplever också att en del barn som har ganska mycket mer praktiska frågor, de kan vara rätt snabba förbi det här känslomässiga. Men sen så kan de ligga och fundera på kvällen utan att berätta att de är oroliga för, ja, men hur blir det med fotbollsväskan? Kommer den att lyckas föra mellan mamma och pappa? Att det blir det här ansvaret också att faktiskt ha två boenden.
Ja,
och det, ibland finns det ju sådana ganska enkla praktiska frågor som vi behöver lugna barnen i.
Det gör det ju. Och där gäller det att försöka mitt i sin egen kris och försöka vara lyhörda för vad barnen egentligen undrar. Mm. För det är ju lätt när man är i en kris själv att man blandar ihop vems känslor är vems känslor. Och du kan ju absolut känna då, särskilt när de blir lämnad, som att det här är en så stor sorg och så stor kris för att vi ska inte leva i en kärnfamilj längre. Och så blandar du ihop liksom med barnens egentliga reaktioner eller känslor kring det här. För återigen, de förlorar ju inte sina föräldrar. Utan det är något helt annat, som du säger, som de kan oroa sig för. Eller om man har husdjur, tänker jag exempelvis, kan ju vara en ännu större faktiskt aspekt av att ha två hem. Mm. Ska det innebära att jag är borta från mitt kära husdjur, kanske min bästa kompis, varannan vecka? Hur gör vi med det här? Mm. Så att försöka vara lyhörda för hur barnen har för funderingar eller tankar kring det här egentligen.
Mm. Och som vi brukar säga, stöter man på bekymmer eller märker att barnen fastnar i någonting eller faktiskt blir väldigt påverkade av den här separationen, så kan det ju vara bra att be om hjälp i tid.
Absolut.
Och det kan räcka med ett eller ett par samtal, är min erfarenhet, och sen blir barnen lugna att de får svar på sina frågor.
Oh ja. Ja, i och med detta att vi säger, lyfter det här som vanliga dilemman och sitter och säger att men det är föräldrarna som ska berätta själva, så är det ju inte så att man ska dra sig för att ringa och bolla med oss, absolut inte, utan självklart är man välkommen med det. För det är ju såklart ett jättestort beslut och en livsomvärvande händelse i livet, det har vi all respekt för. Mm. Så att gör så. Men det är ändå någonting vi tyckte var viktigt att lyfta.
Mm.
För att man ska förstå att man är mer än tillräcklig som förälder.
Mm.
Och berätta även sådana saker. Jag vet inte om jag har nämnt det i någon tidigare poddavsnitt. Men det är faktiskt samma sak när det kommer till sorg. Att man har förlorat någon nära anhörig. Alltså en farmor, farfar, mormor, morfar. Eller någon annan som står alltså familjen nära. Och att man tror att det är någonting som en familjebehandlare behöver berätta för barnen. Och det är ju samma sak där, ska jag vilja säga. Det är viktigt att det kommer från dig som förälder än en främmande person. Sen, återigen, har man fastnat eller på något sätt har svårt att vara i sitt sorgarbete, då ska man absolut söka hjälp.
Och det tänker jag Maria ska nog vara ett kommande avsnitt. Ja. Att vi faktiskt går in och pratar lite om sorg och dödsfall och döden. Hur pratar man med barn?
Och lite olika åldrar.
Ja, ska barn vara med på begravningar? Hur pratar man? Så att det kan nog vara, det kan vi boka in ett sånt avsnitt.
Det gör vi. Ska vi ta och prata lite om de större barnen då?
Ja, tonårsföräldrar. Vad är vanliga frågor? Något som jag möter väldigt mycket och mina kollegor är det här föräldrar som när barnen växer och blir större, hur mycket ansvar ska de ta hemma? Och jag upplever att många föräldrar ibland tar de här fighterna kring regler som blir ganska mycket konflikter och som förstör relationer.
Just det.
Och det är ganska vanligt att man är lite förvirrad som förälder, och det tror jag också är att det här med curlingförälder har varit lite så ett skällsord. Och man vill, även där tror jag som du var inne på Maria, när andra kommer hem till en och betraktar. Mm. Hur blir det om man har en middag och barnen inte plockar undan efter sig eller tackar för maten? Så att det finns mycket det här, hur är man en bra tonårsförälder och hur har man de här väluppfostrade tonåringarna?
Exakt.
Det är ganska vanligt.
Och så har man väl ofta ganska informativa tonåringar själv som berättar hur det är hos alla andra. Och så tror man att det är på något sätt är sanningen. Mm. Att oj, jaha, är det bara vi som är så stränga med det här? Eller bara vi som har bestämt att du ska göra det här för månadspengen? Det känns ju lite konstigt kanske. Men ja, det där. Ja.
Det är väldigt vanligt, och när jag träffar tonårsföräldrar så kan jag ibland också vara lite nyfiken på vad det är som gör att de väljer de här konflikterna. För jag tänker man måste förstå syftet med varför ska vi ha regler och vad är det som driver just mig som förälder. Och ibland kan det vara att jag som förälder är faktiskt så trött själv. Eller jag har så många barn och det är så mycket att göra i hushållet. Jag kanske är ensamstående. Så jag behöver verkligen ha hjälp av mina barn, och då kan det vara en drivkraft.
Mm.
En annan förälder kan berätta för mig att nej, men det är att jag tänker att de ska lära sig inför framtiden. Att man vill uppfostra, man vill tänka, alltså det här, jag vill inte ha ett barn som inte vet hur man sätter på en tvättmaskin när de bor själva. Och sen så finns det nog ytterligare faktiskt en grupp som mer gör utan att veta varför. Mer en tanke att fast det är väl så bara man ska göra. För att det verkar vara bilden.
Exakt.
Och det där tänker jag väl är väl det första som jag brukar vara nyfiken på. För det finns ju inget facit. Precis. Nej. Som med allt annat så ska man göra det som känns rätt i magen på en själv. För barn känner ju om vi är genuina.
Ja, ja.
Oavsett vad vi gör.
Ja.
Så jag brukar vara nyfiken först. Och det tänker jag att man kan tänka kring själv. Vad är det som driver mig?
Just
är det faktiskt att jag börjar ruttna på att min 16-åring inte plockar ut disken ur sitt rum?
Mm.
Ja, men det kanske är att jag faktiskt jag är genuin i att nu behöver jag hjälp. Nu är det mer en ömsesidig relation, du får hjälpa mig.
Mm.
Och då är det det som driver mig. Eller är det att jag faktiskt kommer hem från jobbet och haft en ganska tuff arbetsdag och bråkat med min man. Och sen är det ganska skönt att gå in då till min 16-åring och skälla ut honom faktiskt. Mm. Om man ska vara lite självkritisk. För att där är massa disk och där kan jag hugga på någonting.
Ja.
Eller är det någonting annat? Så jag brukar vara nyfiken på vad är funktionen bakom regeln jag sätter.
Mm. Men det tycker jag är en jätteviktig poäng. Liksom, för det behöver vi bli klara över faktiskt. För att vi också kunna göra någon förändring. Eller för att kunna se vart ska det här leda någonstans. Mm. Är egentligen min intention genuint att mitt barn ska lära sig att ta ansvar efter ålder? Eller är det faktiskt något annat jag har fastnat i?
Mm.
Och ta ansvar där som ledare då. För att där sätts ju dina ledares egenskaper verkligen på prov. Alltså i tonåren.
Mm. Ja, men gör ju det.
Ja.
Och det är väl också, tänker jag, det är väl kanske ledarskapet som ändras lite när barnen också växer och blir större, så måste vi anpassa oss också. Det är en sak att ha en 4-åring eller en 8-åring eller ha en 16-åring. Och ju äldre de blir så blir det ju mer den här ömsesidigheten.
Ja.
Och det tänker jag många tonårsföräldrar sliter ganska mycket med den förändringen, och även barnen tror jag.
Oh,
såklart,
ja.
För de hänger inte heller riktigt med i det där. Och det som...
Nej, är jag stor nu eller inte? Och vad får jag för bemötande när jag tampas med min egen självbild? När jag inte riktigt vet vem jag är eller ska bli. Och sen dessutom verkar ju inte mamma och pappa ha koll på det heller. Utan vi krockar hela tiden. Att jag å ena sidan ska faktiskt göra den och den och den sysslan för att få någon månadspeng. Och kanske till och med straffas eller får indraget någonting, några förmåner om jag inte sköter det. Å andra sidan så fixar de faktiskt ganska mycket åt mig. Eller förväntar sig inte alls att jag ska kunna komma upp på morgonen. Eller sköta ett sommarjobb eller vad det nu är. Och det där, ja, blir ju väldigt konstigt för alla faktiskt. Mm.
Ja, det är en förändring som man kanske måste låta ta tid, tänker jag. Och tänka på det där att ansvar och frihet. Och att det är en process och barnen kanske måste hänga med i det också.
Ja.
När det ändras.
Och vad tänker du om det, Linda? Alltså, brukar du prata om det med dina föräldrar då som kommer till dig, att de faktiskt också kan stanna upp lite själva och medge att de inte riktigt hänger med just nu? Att när man alltså, sorry, men ja, nu är du av 14, säger vi exempelvis. Och jag tyckte det var igår som du behövde min hjälp hela tiden. Mm. Men nu så vill ju du liksom bara hänga med dina kompisar. Men jag tampas lite med att du ändå behöver och fixa lite här hemma innan du drar iväg liksom på dagarna och är med dina kompisar. För jag har ingen lust att ta den där disken eller fixa när jag kommer hem allting som har blivit lämnat. Alltså, kan man, tycker du, ta sådana snack där och visa på att man faktiskt inte riktigt...
Det kan man nog göra, tänker jag, absolut. Och jag tänker nog ännu mer när du pratar på det sättet, att man kanske ibland också måste ge sina barn det här att jag vet att jag ibland pratar med dig som om du fortfarande är 10 år. Och att ibland har jag också jag har inte den där respekten när jag ber dig plocka ut disken.
Nej, utan jag beordrar.
Ja. Och det tror jag också är någonting. För det kan jag säga till många tonåringar som jag träffar när jag jobbar med föräldrarna. Så när jag träffar barnen själva så kan jag säga, vet du vad, nu träffar jag dina föräldrar och de har lite svårt med att du börjar att bli stor. De har lite svårt att släppa kontrollen. De är kanske lite väl oroliga.
Ja.
Lite för tuffa tider. Men du får ha lite tålamod med dina föräldrar, för de behöver också tid. Och då är ju barn ofta ganska hjälpsamma. I alla fall när jag kan säga det, så är det som att tonåringar kan tänka, ja men okej.
Då tar de till sig det på ett annat sätt.
Precis.
De förstår det på ett annat sätt.
Och de kan förlåta en förälder som ibland kanske ena sekunden kräver att man ska vara vuxen och stor och sätta på tvättmaskiner och städa rum. Och nästa gång så skäller de på en för att man inte har cykelhjälm eller vad det kan vara. Alltså det kan vara så dubbelt från oss föräldrar också i hur vi bemöter dem.
Ja.
Så att det tänker jag. Det är väl den ena saken som jag kan möta mycket hos tonårsföräldrar.
Mm. Ja, och att det där att få stå för, att det där tjatet och alltså gnället och styra upp med regler. Alltså kanske många gånger står för oro.
Ja.
Eller att man själv inte riktigt så att säga hänger med. Att du som sagt håller på att bli stor och ska bli en självständig person som inte behöver mig.
Nej.
Det väcker ju mycket hos
och
många föräldrar.
Ja, och jag tror vi har nämnt det förut, men det är ju något som jag väldigt ofta skriver upp på min whiteboardtavla när jag träffar tonårsfamiljer, både föräldrar och barn. Att för föräldrar är regler lika med kärlek.
Mm.
Men det är inte det för barn och tonåringar alltid. Och det behöver man förstå. Man behöver förstå varandras position lite grann.
Någonstans måste man mötas där.
Ja.
För annars så blir det bara fortsatt knas.
Ja.
Eller hur?
Mm. Och frågar jag tonåringar så står det inte regler likhetstecken kärlek. Utan där står det frihet likhetstecken kärlek. Och det är där vi behöver mötas på vägen någonstans.
Exakt.
Föräldrar och tonåringar.
Mm. För sen ska vi väl betona där att det finns ju inga barn som mår bra av att föräldrar inte bryr sig.
Nej.
För där kan man ju börja tvivla på om man faktiskt är villkorslöst älskad.
Mm.
Eller om det bara handlar om prestation eller så. Utan barnen behöver ju veta att vi är måna om dem och vi är rädda om dem.
Mm.
Och det är därför vi kan dra i lite extra regler och sånt där ibland. Men det kan de aldrig få nog bevis på. Ja, vad tänker vi, Linda? Vi har täckt lite sådär vanliga dilemman vi har stött på genom åren. Och
jag
som
tänker,
är högst aktuella idag också.
Och det jag tänker nu i sommartider är också det här med skärmtid faktiskt.
Ja.
Och tonåringar. För det tror jag är, jag har ju flera familjer som har tänkt på det inför sommaren och som jag vet jag har haft kontakt med och som sliter med det just nu faktiskt i detta nu. Hur mycket ska barnen få spela?
Ja.
Och hur ska vi tänka kring skärmtid? Och det hänger väl ihop lite med det som vi pratade om precis innan här nu. Att vi kanske behöver bestämma oss för varför är det viktigt för just mig att ha speciella tider för mitt barn.
Exakt.
Är det för att jag tror att det är bra för mitt barn? Är det för att jag har läst det någonstans och det verkar som att barn inte mår bra av att spela mycket? Eller är det för att grannen tittar snett på en när de vet att ens barn sitter inne hela tiden? Eller till och med min mamma? Mormor undrar om barnen har varit ute, och det har de inte, för de har suttit och spelat i 8 timmar i sträck.
Ja.
Så någonstans behöver vi även där rannsaka oss själva. Vad är funktionen? Ser jag att mitt barn mår riktigt dåligt, eller verkar mitt barn faktiskt ha ett ganska skönt sommarlov och sitter där och spelar? Så att det är väl fråga nummer 1, tänker jag. Varför ska regeln finnas?
Absolut, jätteviktigt att faktiskt påminna sig. Och vi har ju lyft tidigare under den här pandemisituationen att vi ska sänka ribban även där och kunna tillåta oss att faktiskt vara mer liksom, ja, lite lugna kring det här med skärmtid även för små barn. För att vi är så mycket mer hemma då och tillsammans. Så den här möjligheten att ha kvalitetstid tillsammans kan finnas ändå. Så sänka lite ribban där. Men ja, Det finns ju inget facit.
Nej.
Men jag tycker ju att även från barnen är åtminstone sådär 5-6 år, så tycker jag att man kan ha väldigt bra, utan att värdera, öppna diskussioner kring vad är rimligt egentligen? Och vad tror vi tillsammans? Liksom, vad är bra för en? Hur mycket skärmtid, oavsett om det handlar om tv-spel eller dataspel eller titta på film eller sommarlovsmorgon och sådär. Vad kan vara rimligt? Där är de oftast ganska strikta, om man säger så. Om väl de får en chans att uttala sig själva. Och inte bara vi kommer med förbud och regler.
Nej, delaktigheten tänker jag är ju det man alltid kanske behöver testa först. Sen om det inte går och man har faktiskt en 15-åring som inte alls är jättesugen på att sitta och prata med en förälder om när det kanske är bra att röra på sig och du har nog rätt, för det, vi har ju de situationerna också.
Absolut.
Då tror jag att det viktigaste är att först vara grundad som förälder. Och då kan jag märka att när vi hamnar i de här tjatet som kanske det blir någon form av delaktighet, men där barnen känner att det blir för mycket, för de är inte med på det här. Det är inte en överenskommelse.
Nej.
Utan det är mer eller mindre ett tvång från föräldrarna. Och då tänker jag att det är mycket bättre att vara tydlig. Utan allt runt snack och förklaringar, så tror jag ibland att landar man där som förälder, då är det bara att säga, det är så här det är.
Ja, från och med nu är det 5 timmar som gäller. Aldrig mer än det.
Och jag fattar att det känns skittufft. Och jag förstår hur du gillar att spela. Men att någonstans våga stå för det och vara lite vuxen i det beslutet. Och sen har barnen rätt att bli jätteirriterade och förbannade på det också. Det är deras rättighet att få reagera. Men vi har ju våran skyldighet att stå för det vi tror är absolut bäst för barnen. Men jag tror man behöver hitta en balans där. Och framförallt vara överens om föräldrar, om man är 2 föräldrar.
Och som du säger, när det gäller allt sånt, så måste vi ha hittat att vi, i vår egen mage, att det här blir bäst verkligen. För då kan vi stå fast för en gräns. Det gäller ju allt från att vänja barnen vid att sova i egen säng till att sluta med flaska och allt till det där med restriktioner för hur mycket man får spela.
Och det viktigaste är väl i ledarskap att sätter vi regler, så ska de vara förutsägbara. Man ska få information innan. För där kan man ju ibland hamna att man kanske blir så irriterad. Ens tonåringen har legat halva dagen i sängen, går direkt och sätter sig vid datorn, äter knappt någon lunch. Och sen så känner vi hur timmarna går och vi bygger upp en irritation och stress. Och sen rusar vi in där och rycker sladden eller säger nu får det vara bra.
Nu är det förbud här i flera dagar. Ja, men visst.
Och då får man någonstans hitta ett lugn i sig själv och göra det förutsägbart. För då är det okej med regler om de är förutsägbara.
Absolut. Och där vill vi verkligen flagga för det där med att ha koll på sitt ledarskap så gott det går. På vilket sätt tycker jag att jag är någorlunda okej med mig själv, hur jag har varit en tydlig respektfull ledare. Och har jag ett bra exempel i yrkeslivet eller så, eller någon lärare jag haft eller så genom åren, någon förebild, en sån ledare vill jag vara. För då ingår ju de där ingredienserna med att vara tydlig och förutsägbar och respektfull.
Och ett sista tips, om man tycker det här med spel är tufft, så tänker jag sätta dig och spela lite med ditt barn. Man kan ju som förälder fastna också, måste jag ju säga. Så att, och det är det något barnen gillar, så är det ju att slå mamma eller pappa i sina favoritspel.
Men verkligen, ja, där får vi, jag får kämpa med den, känner jag.
Inte jag så mycket.
Men... jag är inte så bra på det där med att engagera mig i dataspel. Men jag ska ta med mig det tipset, Linda.
Du kan prova i sommar.
Jag får göra det,
ja.
Ska vi säga på återseende så får vi se helt enkelt. Ni får hålla utkik lite efter när nya avsnitt kommer ut. Mm. Lite sporadiskt har vi ju sagt under sommaren här. Men vi är ju tillbaka ordentligt sen då i någonstans mitten av augusti.
Stämmer bra. Det jag tänker att vi kanske inte får missa, Maria, är väl dagens tre snabba.
Ja, men oj.
Även i sommartider så är rutiner viktiga.
Absolut, och där hade jag tappat en viktig rutin.
Det är därför man behöver hjälp ibland.
Tre snabba, bra där. Ja, vill du börja?
Ja, men jag börjar. Och då tänker jag väl precis det som vi gjorde nu kanske. Att den där balansen, vi behöver ju rutiner, men det är också okej att faktiskt göra lite annorlunda i sommar. Och det tänker jag i ledarskapet också, att vi pratar ju mycket om förutsägbarhet och det ska vara förutsägbarhet för barn. Men det är ju också undantagen som någonstans bekräftar regeln. Så att ja, det får bli min första.
Mm, bra. Ja, men du, det blev ju faktiskt ett litet wake-up för mig där med att spela dataspel med sina barn. Nu har ju jag då två döttrar, så det är faktiskt inte så mycket dataspel. Men det är ju en hel del mobiltelefon och TikTok och Snapchat och sådana saker. Och där tänker jag att jag tar med mig och vill också ta med mig andra föräldrar i. Engagera sig i sådana saker. Som barnen tycker är så intressant, så kul och ja, någonting. Att man utforskar. Varför är det här så roligt? När man har en tendens, eller i alla fall jag, ska jag erkänna. Och bara, men sluta, håll på med det där nu.
Kul, nu blir jag lite glad för dina flickors skull. De kommer ju gilla det här. Ja. Den sista jag tar, den är lite svår kanske. Nej, då tänker jag nog att... Nej, jag vet inte vilken som får bli min sista, Maria.
Nej.
Det kanske är att sänka kraven eftersom jag inte kommer på något sista.
Ja, men alltså, kan inte det vara en
att
bra
faktiskt inte
grej?
Prestera i sommar. Nej. Kan man få slippa den sista prestationen och bara få ha det lite bra? Den kanske går ihop lite med det du säger, Maria. Att njut av sommaren och lägg ner alla hemläxor som vi ger er här nu.
Ja. Alla måste, som vi ändå uppfinner hela tiden.
Ja. Och spela spel.
Exakt.
Det får bli det sista.
Bra.
Bra, tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Föräldrapodden är en podd som produceras av Salems kommun i samarbete med Uppenbarsteamet. Och musiken som ni har hört är hämtad från www.freemusicarchive.org och heter Coffee.